Jag tänkte jag ska börja läsa ifrån Saltaren, kapitel 71, vers 2-6. Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Befria mig, Gud, ur det ondas grepp och rädda mig undan gudlösa våldsmän. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet, ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Jag sjunger ständigt ditt lov.
Jesus, tack att vi får påminna oss om att det sjungs lov över ditt namn över hela världen. Tack att vi får fira gudstjänst tillsammans här idag, mitt i Sävedalen. Och tack för att det samtidigt pågår en tillbedjan och hängivna hjärtan till dig över hela vår värld och genom alla tider. Amen. Ni får gärna stå upp när jag läser dagens evangelietext. Och vi läser Markus 10, 13-16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem och sa: "Men lärjungarna visar bort dem." Och när Jesus såg det blev han förargad och sa: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och han välsignade dem. Amen. Varsågoda och sitt. Det var för några veckor sedan och jag var på väg ner till båten. Det var tidigt på morgonen. Och jag hade funderat mycket kring efterföljelsens konsekvenser. Jag gör det ibland. Lever jag verkligen i det som kallas lärjungaskap? Gör jag rätt saker? Köper jag för mycket? Källsorterar jag för lite? Ska jag flyga eller inte? Ger jag tillräckligt mycket av min tid och mina pengar till andra? Jag vill inte gömma mig bakom nåden och göra den som ursäkt för mitt liv. Och med det här gnagande i hjärtat så tar jag mig ner mot båten och där springer någon emot mig. En underbar tjej, ganska mycket yngre än jag. Och hon möter mig med glädje och så får jag en stor kram. Och samtidigt säger hon mitt namn. Och så säger hon sitt eget namn. Och så säger hon mitt namn igen och så säger hon sitt eget. I en liten härlig ordlek. Den här morgonen tittar hon också väldigt intensivt på mig. Och så säger hon: "Gud välsigne dig." Och så blir det tyst en stund. Och så fortsätter hon med orden: "Ta det lugnt, Johanna." Och jag känner hur mina tårar kommer. Och under tiden så hinner hon peka på mina ögon. Och jag förstår att de flackar. Sen kramas vi igen. Och utbyter några ord om hennes röda, nya, fina mössa. Och sen skiljs vi åt. Och när jag ser henne nästa gång så sitter jag i bilen. Och hon tar sig hoppande och sjungande mot spårvagnen. Den här tjejen som ofta berör mig, hon har en funktionsvariation. Men framförallt så är hon en människa som jag upplever har ett fönster öppet mot det osynliga. Som kanske är öppet lite oftare än mitt. För jag tror att jag har fönstret och att du har fönstret. Ett fönster mot Guds fullkomliga rike där det osynliga blir synligt. Det där riket som Jesus ständigt talar om och påminner oss om, inte sällan genom liknelser. Ett rike som man inte kan slå sig in i eller bryta sig in i. Temat för söndagen är Guds barn. Och när jag fick reda på vad det var jag skulle predika om, för så är det ju, man får ju liksom någonting tilldelat genom de här kyrkoårets texter, så blir det ju att man börjar fundera på liksom vilket håll ska jag gå åt, hur ska jag vinkla det. Men jag brukar göra så att jag sätter mig ner och läser i texten och funderar över vad det är som berör mig. Och vi har genom julen fått se hur Gud själv väljer att uppenbara sig för oss som just ett barn. Och Guds rike bryter in i våra liv och i vår tid när Jesus föds och när han senare dör och uppstår. Vi har ett rike och vi har ett barn. Två saker som förutsätter varandra och som vittnar om varandra. Guds riket, eller som Matteus ofta skriver, himmelriket, fortsätter att vara det centrala i Jesu undervisning. Och i Markus evangeliet där vi precis har läst dagens text, så har lärjungarna precis bråkat om vem som var den största bland dem. Och precis efter texten så får vi möta en man som äger mycket. Och han kommer fram till Jesus och frågar hur han ska få evigt liv. Och det samtalet slutar med att Jesus säger: många som är sist ska bli först. Och många som är först ska bli sist. Barn används av Jesus för att korrigera de vuxna. Och det är uppenbart att lärjungarna har fått detta med Guds rike om bakfoten. Och det är bra att komma ihåg att Jesus redan innan hade sagt till samma lärjungar att ni har fått veta Guds rikes hemligheter. Och det var på grund av Guds rike som de faktiskt lämnade allt och följde honom. Men nu så varnar Jesus dem att när de avvisar barnen så stänger de i själva verket enda ingången till det Guds rike som de faktiskt längtar så intensivt efter. Och vi kan också förstå att Jesus faktiskt också känner igen sig i barnen. Inte minst för att barnen så ofta är totalt i händerna över dem som har makten över dem. Något Jesus senare verkligen kommer att få erfara. Det tycks alltså som att Jesus har en värdeskala där barnen står främst. Och läser man i bergspredikan blir det tydligt att det tillsammans med barnen finns andra som faktiskt befinner sig främst och som Guds rike tillhör. Här talar Jesus om ett slags barnaskap i själen. Och han lyfter fram de fattiga anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som törstar efter rättfärdighet och de renhjärtade. Finns det något mer vi kan utläsa om det barnaskap Jesus talar om? För mig är det ett ord som har malt de sista veckorna i mig. Och det är ordet tillit. Och sen har det här ordet också fått en efterföljare i ordet ärlighet. Så jag tänkte stanna upp lite vid de orden. Tillit och ärlighet. Och vi har ju tillit till många saker utan att kanske reflektera över det. När jag tar båten till stan så har jag min biljett i mobiltelefonen. Och jag litar ju alltså fullt på att det här är ett fullgott betalningsmedel. Och jag har full tillit till att båten kör mig till Saltholmen och inte till Hönö. Och det här är ju en tillit som jag inte ens reflekterar över. Den bara finns där. Och jag har den på grund av min erfarenhet. Har jag samma erfarenhet eller har jag då samma tillit till Gud? Ett barn har tillit utan att reflektera över det. Och det är en levande verklighet. Och barn kan inte leva utan att tro på dem som finns i deras närhet. Min bror är förskolelärare och kan detta med utvecklingspsykologi. Så jag kollade lite med honom just om det här verkligen stämmer, att barnet har tillit. För jag tänker att det finns många barn som är uppväxta i dysfunktionella familjer eller kanske andra svårigheter. Men genomgående är det så att fram till i alla fall 4 års ålder, ni får gärna komma fram och korrigera, men sen om det är någon annan som, så har barnen tillit. Och det spelar ingen roll, står de på en bänk eller ett bord och slänger sig ut, så litar de på att någon finns där och tar emot. Barnet har en naivitet, och det här ordet naivitet kanske klingar lite negativt. Men ser man på ordet så ryms en större betydelse i ordet. Och inom den moderna konsten så är naivism en konstform som knyter an till barnets enkla och oskolade sätt att se på världen. Och kanske grundas just anknytningen i tillit. Jesus då? Hela hans liv genomsyras av förtroende till fadern. Och när han är 12 år så säger han i templet, min far. När alla andra säger Herren. Men var tillit något som fanns där helt naturligt från början hos honom och som aldrig brast? Det är väldigt intressant tycker jag att försöka ibland se på Jesus som människa och försöka att se om man kan hitta några saker som man kan identifiera sig med. Kanske finner vi en ledtråd i Lukas berättelse. Där står det så här. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och lite senare står det, Jesus blev äldre och visare. Och det verkar ju rimligtvis som att Jesus i egenskap av sin mänsklighet också får öva upp sin tillit när han blir äldre. Är det inte just detta han får öva sig i när han frestas? De här 40 dagarna och 40 nätterna i öken. Eller vinundret. Enligt Johannes så är vinundret det första undret Jesus gör. Och ni som kan berättelsen, ni vet att det är på sin mors uppmaning som han faktiskt fullgör vinundret. Skulle det kunna tolkas som så att Jesus inte själv var fullt beredd, men det tilliten till hans mor gör att han kanske vågar? Tillit är en grundförutsättning för en fungerande relation. Och tillit växer fram genom övning och erfarenhet. Församlingen beskrivs ofta i Guds ord som en gemenskap där vi ska bära varandra. Där vi bör kunna vara barn i bemärkelsen att vi tillåter andra att bära oss. Och för detta behövs tillit. Jag önskar att vi kunde fundera vidare över hur vi skapar en tillitsfull och tillåtande atmosfär i församlingen. Barn förenar. Krubban där Jesus låg förenade de fattiga och de rika, de höga och de låga, herdar och vise män. Att ha tillit till någon är som att ge den mest ömtåliga gåvan du har, ditt hjärta. Låg självkänsla, svek, traumatisk barndom kan göra dig mindre benägen att ge denna gåva. Men våga komma till Gud med allt detta. Var ärlig som ett barn. Och här har vi tilliten och vi har ärligheten. Det bästa vi har att möta Gud med, det är med våra hjärtan, med barnets hjärta. Som är spontant, som vågar be enkelt och som vill bli älskat. Och när blir vi egentligen vuxna? Se igenom ditt liv. Vad i barnaskapet har gått förlorat, och våga be Gud om det som du vill återvinna. I barnaskapet så ingår ärlighet. Och Jesus, han uppmanar oss att vara ärliga, att tillbe i ande och sanning. Och sanningen verkar vara något väldigt, väldigt viktigt för Jesus. I Johannes så möter han en kvinna vid den här brunnen vid Sykar. Och om ni läser berättelsen så ser ni hur Jesus verkligen vill locka fram hos kvinnan hennes sanna berättelse. Och senare i Johannes så läser vi de här bevingade orden att sanningen ska göra er fria. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det tycks omöjligt för oss som vuxna att ta emot. Hur ska vi kunna bli barn? Men Jesus säger inte att vi ska bli, utan att vi ska ta emot Guds rike som ett barn. Och texten berättar också för oss att riket tillhör någon. Guds riket finns inte bara för att, utan det är en ytterst verklighet. Men man behöver ta emot. Att våga tillit och våga sanning. Egenskapen som ligger väldigt nära barnet och som vi kan öva oss i. Men det finns en grundförutsättning för att komma in i Guds rike som vi berört tidigare. Det här som gör att vi inte kan slå oss in och som vi faktiskt inte i direkt mening kan öva oss till. Ni ska få möta en till person i Bibeln och det är Nikodemus. Det är också Johannesevangeliet och en av mina favorittexter faktiskt. Nikodemus var ju en lärd farisé. Och här verkar det som att Jesus trycker på den ömma och avgörande punkten. Ja, kanske den avgörande dimensionen. Och jag ska läsa. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa födas när hon blir gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Uttrycket född på nytt visar hur det verkligen är så att Guds riket inte är något vi kan skapa oss själva. Även om vi kan vara en del av det och tillhöra det. Barnet föder inte sig själv. Andligt sett så måste vi födas på nytt. Av Guds ande. Och ta emot Jesus Kristus. Det kan vi göra oavsett ålder. Det öppna fönstret. När det osynliga möter det synliga. Och anden som uppenbarar för oss riket genom Jesus Kristus. Och Guds ande som också bekräftar att vi är Guds barn. Du får också ta emot Jesu händer när han lägger dem på dig. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Jag började med berättelsen om mötet med den unga tjejen. Om det där fönstret som vi har mot det osynliga. Guds riket som också ibland blir synligt. Anden som uppenbarar. Riket som vi inte kan slå oss in i. Redan nu, men ändå inte. Riket som tillhör den som tar emot som ett barn i tillit och ärlighet. Och som låter sig födas på nytt. Anden som rör sig vart den vill. I Korintherbrevet står det: ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig. Gränsen mellan Guds riket och min, vår värld, tycks som en osynlig förhinna. Och ibland så blir det små hål. Jag har upplevt det. Du kanske har upplevt det. Och vi får ana Guds riket, den rättvända verkligheten. Och blicken blir klar. Ibland bara för en sekund. Guds rike tränger igenom för att vi ska kunna ge vidare, uppmuntra varandra. Finnas för människor, en värld i behov och nöd. Och ibland öppnas fönstret utan att vi anar det. Fönstret är ibland öppet utan att vi vet. För Guds ande, den rör sig vart den vill. Just denna morgon fick jag en blick in i Guds riket. Genom att någon hade sitt hjärta och fönster öppet. Himmel och jord möttes. Jesus Kristus blev synlig och gjorde hela skillnaden den här dagen. Ta idag emot Guds rike. Ta emot Emanuel. Gud med oss. Frälsaren. Jesus Kristus. Bjud in honom i ditt liv som ett barn. Bjud in honom som den du är, med allt du är och har. Det är sådan han vill ha dig. Amen. Jesus, tack att ditt rike är en fullständig verklighet. Tack att du har uppenbarat det för oss genom Kristus. Tack att vi får ta emot som barn. Och tack att vi får kalla dig för far. Du som inte är långt borta från någon enda av oss.